Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Varmt välkomna till Sportbladet Premier League-podd. Makoto Asahara heter jag, Patrik Syk. Han är i Skottland, i Edinburgh och semestrar. För han har ju sånt där påsklov. Vi tar ju dock inget påsklov, så att Frida, du är ju med i sedvanlig ordning. Välkommen hit.
Jag är inte där, men tack.
Nej, inte där, men alltså välkommen in i det liksom virtuella poddstudien, vad man ska kalla det, får man väl säga.
Ja, nej men precis. Tack så mycket. Det känns bra.
Vi ska väl lösa det här även utan Patrik Syk. Vi ingen aning om vad han känner om Liverpools insats. Det man såg var väl att han ändå var mer positivt inställd till den än vad många andra var i Liverpool-kretsar. Men överlag, ja, vi börjar ju såklart med Manchester City-Liverpool. Det finns ju inget att snacka om där. Att ja, 2-2, fantastisk underhållning. Ja, Frida, du var ju på plats på Etihad också. Berätta om dina intryck därifrån.
Ja, nej, men vilken fantastisk upplevelse från start till mål egentligen. Det märktes ju att den här matchen var otroligt upphypad. Det var så otroligt mycket folk överallt. Alltså de menar inte bara på läktarna, utan det var helt fullpackat i den här flashzonen där alla journalister post-match interviews och sådär görs. Hela pressrummet var fullpackat med en massa gamla fotbollsspelare och Rafa Benitez som käkade fish and chips innan matchen. Och det fanns mycket att titta på. Man kunde verkligen känna att det var någonting väldigt, väldigt stort på gång. Och det är inte ofta matcher lever upp till hypen på det sättet. Men det gjorde ju faktiskt den här, i alla fall första halvleken. Då satt man ju bara helt stum i halvtid och tänkte vad var det man hade sett. För att det var så mycket som hände. Jag vet inte om du hade samma intryck hemma från tv-soffan.
Jo, alltså det var samma känsla. Alltså det hände ju saker konstant. Det var ju sån... Alltså för de här toppmatcherna brukar ju vara att det blir tillknäppta tillställningar, man är mer rädda för att förlora än att vinna lite. Såklart det fanns vissa sådana tendenser på Liverpool kanske framförallt, men alltså i överlag vilken enorm underhållning och vad den levde upp till de upphausade förväntningarna. Och det var, bara där var ju någonting som, ja det gick igenom tv-rutan också.
Ja, alltså det... Det är egentligen svårt och man vet knappt om man ska börja i själva matchen, men det man kan konstatera är ju att City, jag var lite nyfiken eftersom att det har känts som att man sitter och mött Liverpool nu i ligan och de här två mötena som båda två har varit oerhört underhållande. Så har det känts som att City har spelat betydligt fler långbollar än vad de vanligtvis gör. Alltså ett betydligt rakare spel, alltså lite grann som Liverpool egentligen. Och det har de också sett till statistiken då, att de slår fler långbollar mot Liverpool än mot många andra motstånd. Med ett undantag, det är mot Burnley av någon anledning. Mot dem slog de typ sådär 47 långbollar, alltså accurate passes räknar man då. Alltså som faktiskt går till rätt adress. Så att, det var bara en sån där liksom, liten intressant detalj som jag noterade. Men de spelade i alla fall ett väldigt rakt spel med oerhört hög kvalitet. Och under första halvleken där så ska de ju göra fler än de som mål som de får in. Alltså det ska ju kunna, de hade ju kunnat få in 5 mål i den halvleken. Och det är starkt av Liverpool att ändå få till den där kvitteringen, för att Ja, och sen så inte minst om man är att liksom bara sekunder eftersom man har inte ens hunnit sätta sig till rätta inför andra halvleken så kvitterar han till 2-2 och så i start av Liverpool kommer tillbaka sådär 2 gånger om. Men man var ju inte förvånad av att City kände sig besvikna då efter matchen och Mahrez inte minst där med minuten kvar när han ju faktiskt har möjlighet att bara lägga in bollen. Och sen så gör han lite grann som han gjorde då för ett par år sedan när han missade den här straffen mot som gick högt över och matchen slutade 0-0. Så att han får väl bara hoppas på att det här inte leder till att Man City tappar titeln. Men det finns ju fortfarande ett titelrace där tack vare det här resultatet.
Alltså jag tycker ändå sett till situationen, alltså det känns ju som att Mahrez tog brännet läge, det gör han ju också, men att ta chippen i det här läget tycker jag ändå är rätt beslut. Alltså för att det är ganska lite vinklar, han har det väldigt bra försvarsarbete när de kommer in och täcker den situationen efter den första dribblingen. Sen får han väl lite stort huvud i stunden när han försöker sig på den lobben, men samtidigt den kändes rimlig i det här läget och det hade ju varit ett genidrag om den hade varit lite bättre utförd än vad den var. Men han lär ju gräma sig oavsett över den missen.
Jag vet inte, jag tror kanske jag är lite påverkad också för jag tyckte det var flera gånger under den här matchen, särskilt från Gabriel Jesus, som jag tyckte var girig. Ja. Han hamnade ju i bra lägen flera gånger om och väljer att gå på eget avslut. Jämför det lite med Dejan Kulusevski i Tottenham som alltid söker en lagkamrat istället för att skjuta själv. Så kanske man kan vara sådär och säga att ja, men Kulusevski är inte lika bra på att avsluta som Gabriel Jesus är. Fast, alltså jag vet inte riktigt om det argumentet håller. Jag tycker att Jesus skulle absolut ha fördelat bollen mer än vad han gjorde och ha bättre beslutsfattning. Men det var en helt otrolig match egentligen. Det är klart att där i andra halvlek så drar sig tempot ner lite grann ändå. Det märks att de blir lite mer så här avvaktande och att, ja, det blir lite mer det där att man inte vill förlora matchen. Men en annan grej är väl också att ytterbackarna, här fick man ju verkligen se det bästa och det värsta av dem. För att vi har dels alltså Alexander Arnolds assist till Jottas mål och Kyle Walker som också var väldigt bra offensivt. Men så ser vi ju då där de här gångerna när man kanske inte är påslagen defensivt. Alltså då straffar det sig omedelbart. Så att, det är lite där vad man får i samband med de höga högstående backlinjerna. Så blir det ju ibland att då måste man släppa in mål då och då, men de känner väl ändå att de får ut så pass mycket av det att det ändå är värt att stå så pass upp med backlinjerna. Det är ju framförallt alltid mycket snack om Liverpools backlinje. Men den både ger och tar, så är det ju.
Ja, nej, det var ju som sagt, det var ju öppen gata stundtals på de där kanterna, bland annat på alltså Citys andra mål också när Gabriel Jesus får stå helt ensam in i straffen och lura bort Trent Alexander-Arnold fullkomligt där. I den situationen. Men det var ju mycket situationer i övrigt som diskuterades efter eller liksom diskuterades under matchen. Jag tänker bland annat på tacklingen. Det var ju också en tuff match, det ska jag också säga. Det är ju mycket dueller, mycket intensitet. Det märks att det här betyder så enormt mycket för båda lagen.
Jag tänker ändå, ju på ändå en kamratskap de emellan, tycker inte.
Ja.
Alltså, jo, hela alltså det här att, ja, men liksom att man tar, men när Van Dijk, när han tacklar Kevin De Bruyne och de bara vänder sig om och kör en fistbump eller vad de gjorde, för att De Bruyne kände liksom att ja, jag hade gjort samma sak om jag hamnade i den situationen som du gjorde. Så jag tyckte ändå att det fanns ett liksom kamratskap dem emellan, vilket gör också att hela den här diskussionen om huruvida det här är den bästa rivaliteten i Premier League, alltså det är de två bästa lagen i Premier Leagues historia, det måste man väl ändå kunna slå fast. Men den där rivaliteten saknas ju dem emellan. De hatar ju inte varandra, om man säger så.
Nej, alltså just rivalitetsmässigt finns ju ingen historia kopplat till det förutom nutida på att de är så pass fruktansvärt bra och överlägsna båda två som de faktiskt är och varit de senaste åren. Men alltså, jag håller nog med om att det är två av de absolut bästa lagen vi har sett. Det är lite roligt att en av frågorna vi har fått här inför är att kan vi snälla slå hål på den larviga diskussionen om att dagens LFC och City är tidernas bästa lag på denna jord, skriver signaturen Robin. Det finns så många upplagor av andra lag som är bättre än dessa, men jag håller inte med. Alltså jag tycker att här och nu är de här två världens två bästa lag. Det ja, tycker precis. Jag faktiskt.
Och man måste komma ihåg också att Premier League är världens bästa liga nu. Det har den inte alltid varit heller. Så sånt måste man ju också ta med i pariteten. Det beror väl lite grann vad man menar på med rivalitet. Alltså, jag tänker ju med i alla fall två lag som verkligen hatar varandra eller två tränare som verkligen har ett tydligt fiendeskap som Alex Ferguson och Arsene Wenger. Pep Guardiola och Jürgen Klopp är ju otroligt insmickrande mot varandra alltid och höjer varandra till skyarna. De körde ju en rejäl kram efter matchen. De njuter ju verkligen av att ställas mot varandra. Det märks så himla tydligt. Så att jag tycker att de här matcherna som Man City och Liverpool bjuder på och som de har gjort nu de senaste åren, de är ju helt underbara. De håller fantastiskt hög kvalitet. Sen huruvida det är den största rivaliteten. Ja, men som sagt, jag är väl lite inne på att det måste vara lite hat och så. Hatkänslor mellan varandra då. Det hittar man inte riktigt här.
Nej, alltså jag vet inte om du noterar det här på plats också. Just den här kramen efter när Guardiola direkt efter slutsignal. När han vänder sig om och ser Klopp. Det är nästan lite så här, alltså psykotiskt liksom hårt handslag och kram, att det verkligen är det var väldigt otrolig adrenalin high five verkligen och hälsning där som man väldigt sällan ser mellan två tränare, men det var verkligen tack för otroligt underhållande 90 fotbollsminuter, otroligt högkvalitativa fotbollsminuter som alla måste. Även om som sagt vissa Liverpool-fans var irriterade på första halvleken och den insatsen Liverpool står för, alltså rent defensivt och även offensivt, ska ju sägas att Mohamed Salah stärkte ju inte sina aktier även här heller med den offensiva insats han gör. Det har vi diskuterat förut.
Jag tycker ändå att han var inte så dålig heller som jag tyckte vissa gjorde det gällande. Alltså visst, han är inte där han var i höstas då när de möttes och han gjorde det här fantastiska målet. Och han har sett lite trött och sliten ut nu och det är väl antagligen eftersom att han har spelat så himla många matcher. Men jag tyckte väl ändå inte att han var, jag tyckte i alla fall inte att han var så pass dålig ändå. Men det är klart, man har höga förväntningar på honom också. Så är det.
Ja, han bedöms ju från en annan måttstock också. Jag håller ju med om att alltså, det har varit lite överdrivet det här med att han ska ha en extrem formdipp som alla säger. Det är bara att nej, han gör kanske inte lika mycket mål, men han är konstant orosmoment för alla försvar. Han har ju fortfarande speed, han har fortfarande teknik, han har fortfarande spelsinnet och allting. Och du måste hela tiden ha koll på honom. Sen har det ju kanske varit då till exempel då Mané eller Jota eller Luis Diaz som klivit fram och skrivit in sig i protokollet istället. Det är en helt annan sak. Men ja, jag håller helt med om att Salah bedöms lite för hårt just nu av vissa i alla fall.
Ja, men jag tycker mer liksom att han noteras ut på assisten här också. Sen var ju jag inne, jag kan inte vända kappan efter vinden heller. Jag var ju till och med inne inför den här matchen och sa att om man sett i formen så kanske Salah inte förtjänar att spela. Utan ja, det kanske skulle vara Bruno Diaz som kliver in till vänster och Diogo Jota och Sadio Mané då. Men det är klart, alltså, man kan inte peta en spelare som Salah heller till ett sånt här möte, för att han har ju ändå det där lilla extra som krävs också för att man ska kunna fälla en jätte som City. Jag tänker innan vi går vidare kan vi bara prata lite om Edersons helt sjuka touch. Alltså att han inte får hjärtklappning, eller om det är så att han inte fick hjärtklappning där, då är han inte normal överhuvudtaget.
Han måste ju varit liksom stressad i situationen, men sen alltså, han är ju så fruktansvärt bra med fötterna också. Så han har väl ett lugn i att han vet vad han håller på med. Sen är frågan, hur bra koll har han på att Diogo Jota kommer springande på det här sättet och framstormande i det här läget? Det vet man inte heller, men det... Ja, det...
jag satt med en brasiliansk kollega på pressläktaren. Jag bara tittade på honom, så vad är det? Vi kommer komma in på den matchen sen, men i Everton mot Man United, så vet jag inte om du noterade att Richarlison började liksom trixa med bollen. Och man bara tänker, vad är det för fel för er brasilianer? Ni kan inte spela fotboll som om att ni är på en strand eller på Copacabana. Alltså det, nu måste ni ta er samman. Men ja, det är lite flashigt också. Det hör väl till underhållningen på något sätt.
Jag har följt Marcello i över ett decennium, så att jag vet ju, jag är ganska van vid det där med att göra underliga beslut och lösa situationer på det sättet ändå. Som till synes vågar alltså i det där fallet, så han ju löser på bästa sätt liksom. Han vet att han kan slå den där passningen och gör det också. Jag tänkte innan vi springer iväg från den här matchen, finns ju extremt mycket mer man kan ta upp. Alltså, en grej jag reagerar på också. Finns det någon spelare i Premier League som firar sina mål så pass återhållsamt som Sadio Mané? Alltså han ser ju aldrig glad ut när han har gjort mål. Här gör han ett jätteviktigt 2-2-målare som att ja, det var mål på träning. Han såg ju likadan ut när han gjorde mål här i Champions League också i veckan. Så att det är fascinerande hur lugn han är alltid.
Det skulle väl vara Anthony Martial då. Det var ju ett tag sedan man såg honom göra mål i Premier League. Ja, det... dock. Men han är ju också alltid ganska bister. Har ett bistert ansiktsuttryck, så det kanske är han då.
Skulle kunna vara det. Tänker, vad säger du om Fabinhos satsning? Det blev ju gult kort.
Ja, jag har faktiskt inte sett den igen. Så jag kan inte riktigt uttala mig. Om man tänker domarnivån rent generellt, så var han väl ändå hyfsat bra, Anthony Taylor. Med undantag. Undantag då för att han skulle kanske ha gett något med gulkort, och sen missar han ju inte väldigt, väldigt klar hörna. Det var det man noterade, men jag övrigt tyckte jag väl ändå att han höll ändå någorlunda han var ändå ganska bra balans, och sett till att han hade fått så mycket kritik på förhand, eller han nödvändigtvis, men att de hade valt ut honom till den här matchen fick ganska mycket kritik, om man tyckte att Michael Oliver kunde ha skött den istället, men det sjöngs bara någonting om Manchester bastard en gång under matchen. Det var i samband med att han missade den hörnan. Så det får väl ses som en liten seger för honom också.
Nej, just den situationen där. Jag tycker man kan argumentera för rött, men alltså i en sån här match, jag köper det gula på något sätt. Jag håller med om att alltså, nivån överlag var ju bra. Den tillät ju också den här matchen vi kommer att komma ihåg ett tag, och som dessutom håller liv i titelstriden. Det är om titelstriden. Det finns ju en annan strid samtidigt, striden om Champions League-platserna, och den har ju tätnat efter att Arsenal verkligen hamnat i någon form av svacka. Först då det här 0-3-förlusten mot Crystal Palace under måndagen, och sen då skulle de försöka studsa tillbaka hemma mot Brighton. Du var ju även där på Emirates Stadium. De studsade inte tillbaka.
Nej, vilken helg jag har haft för övrigt.
Ja, du, ingen dum helg.
Man tackar och tar emot, för det var ju två väldigt intressanta matcher på väldigt olika sätt. Och det man reagerade först på var ju att Jösses Graham Potter, vad har du nu hittat på? Alltså när startelvarna släpptes. För jag kunde för mitt liv inte få ihop den startelvan och tänkte att nu har han, nu är det sådär Graham Potter masterclass, vi kommer få se igen. Och mycket riktigt, för att han spelade ju då med, dels så fanns Caicedo med i startelvan, som ju var det mest överraskande, men han hade också Bissouma, Mbappé och Gross. Man hade ganska svårt att se hur man skulle få ihop den här elvan. Så det blev ju då en trebackslinje, och så Caicedo, Bissouma och Mbappé som låg ganska tätt, Gross som låg lite mer ute till höger och ganska högt upp också, nästan som att han var typ som en wingback då, och nästan låg lite högre också, så att han nästan var en ren ytter, och så Trossard då som snarare var en ytter och nästan låg och slickade vänsterkanten, och så med Welbeck då centralt och McAllister som lite släpande bakom. Och det gjorde ju Potter självklart, eftersom han visste om att Arsenal hade de här skadeproblemen, att Thomas Partey är borta, tror som att han kommer att bli borta åtminstone någon månad. Och Arteta har en tendens att vilja sätta ner Granit Xhaka på vänsterbacken, som är att sätta till Kieran Tierney som nu blir borta resten av säsongen. Och jag tänkte att det här kommer bli ett stort misstag. Och det blev det också, för att Lokonga klarade inte av att kontrollera centralt ihop med Ödegård och Smith Rowe, som stängdes av helt av att Brighton hade de här tre bjässarna centralt. Mm. Så att redan där så vann ju Brighton på något sätt matchen under första halvleken. Nej, de skapade inte jättemycket, men det behövde de inte heller, eftersom att inte heller Arsenal lyckades bygga upp sitt spel, eftersom det var helt låst centralt. Och så får Brighton in då det här målet, Trossard avslut var ju fint efter ungefär en halvtimme. De gör inte så där jättemånga mål, men ja, när de väl kommer så tror jag nog också att det höjer deras självförtroende något helt enormt. Mm. Och sen så har ju Arsenal lite otur där i slutet på första halvleken också, att Gabriel Martinellis mål blir bortdömt på offside. Hade de gått in i omklädningsrummet med vetskapen att det stod 1-1 på tavlan, så hade de kunnat kliva ut på ett annat sätt. Ja, men, kanske med lite större geist och sådär. Men nu blir det inte riktigt så, utan istället kommer Brighton ut och är de som känner att ja, här kan vi verkligen få med oss någonting. Och sen så när Mbeppo då, när han drar in 2-0-målet där med, ja, men vad var det, 25 minuter kvar eller någonting sånt. Ja, men då är Arsenals uppåtsbacke så himla brant. Och visst, alltså Xhaka tog ett kliv upp till mittfältet som väntat då efter paus. Vilket gjorde då att det blev lite mer stabilitet. Brighton ändrade ju också om, de gick ner på en fyrbacklinje, tyckte jag att det såg ut som. Men det räckte helt säkert inte. Och det är ju för att man förlorar matchen där i första halvlek framförallt. Så det är därför Mikel Arteta också tar för sig på något sätt. Att han valde fel i det här läget. Var kanske lite för naiv. Och härnäst så tycker jag definitivt att Granit Xhaka ska spela på centralt mittfält. Så får man sätta in Nuno Tavares, trots att Arteta uppenbarligen inte har förtroende för honom. För att det är för mycket waste att spela Xhaka på den positionen.
Ja, alltså framförallt som sagt, jag håller med om Potter läste ju Arteta som en öppen bok i det här läget. Alltså det ska ju inte teoretiskt sett funka att spela en spelare som Marco Correa i en trebackslinje. Det ska inte funka, han är ju en vänsterwinger, han ska inte vara i en trebackslinje. Men det är ju lite de här Östersund-takterna när han kastade ner ytterbackar ner i trebackslinjer och mixtrade och testade och donade och tänkte utanför boxen. Och det kan man ju uppenbarligen fortfarande göra, fast med betydligt bättre material. Och ja, helt välförtjänt seger i det här sammanhanget. Sen ska i för sig, den offsiden på Martinelli, den går ju att diskutera. Den är ju helt omöjlig att se huruvida det är rätt eller inte. Alltså de stod ju och zoomade hur länge som helst på den där varskärmen. Även om jag tyckte spontant det kändes som att det var en korrekt offside, så var det ju minst sagt svår situation.
Ja, jag tyckte nog att alltså det är ju rätt. Jag tyckte det tog för lång tid för dem att komma fram till det. Men jag antar att de kikade på andra situationer, om det var någon eventuellt någon frispark där i även precis innan. Men annars så tyckte jag det var korrekt bortom att han var offside. De hade helt enkelt att det var ju morgonsvecka för Arsenal överlag, givetvis, genom just det där att man förlorar matchen med Crystal Palace på det sättet man gjorde också, att man förlorar Thomas Partey. Det var egentligen det som var den största förlusten där. Och Potter som aldrig slutar vinna mot Arsenal. Han har alltså vunnit mot Arsenal 4 gånger sedan 2019. Det är ju faktiskt väldigt imponerande facit. Så det är någonting med Arsenal som gör att både han och Brighton kanske steppar upp lite grann. Det vet inte om det är någonting mentalt kanske som ligger där, att han vet om att han också får med sig bra resultat mot Arsenal. Men det var ju väldigt dålig timing för Arsenals del som hade de här hängmatcherna nu där de skulle utnyttja och ta ett grepp om CL-platsen. Och helt plötsligt så, Tottenham har ju fortfarande spelat en match mer, så att man har ju det egna händer sett till att det kommer en match mot Tottenham också i maj. Mm. Men det är inte den här trenden man vill få till nu när allting ska avgöras. Och eftersom att det inte finns någon ljusning heller på skadefronten, så ja, är man lite orolig för Arsenal.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Nej, vi satt ju nästan här i, för en vecka sedan, och skämtsamt sa att hängmatcher ska man vinna också, och tänkte att ja, men såklart de löser och fixar sina poäng mot Palace och Brighton som kommer nu. Men ja, det går väldigt fort, det kan man ju säga, för nu är ju känslan snarare att allting pekar åt Tottenham. Alltså sätter jag en Partey är borta, Tierney är borta, som sagt, det är ju uppenbart att Arsenal-bygget inte fungerar utan vissa av de här pjäserna. Och det är
all anledning... Alltså, så är det. Men det har ju varit ett självmant val också från Artetas sida att banta truppen. Och det kan säkert vara så att det var bra på, alltså just där och då, att det var en bra idé att liksom få bort spelare som kanske inte får spela till så mycket, och man får liksom väcka ett visst missnöje och sådär. Men just nu hade det varit väldigt bra att ha åtminstone någon ytterligare spelare och kunna sätta in. Men ja, det är så det är bara.
Ja, men det håller med också om att det är ju så underligt att Xhaka inte går in på det där mittfältet heller, för det är uppenbart att, alltså, Nuno Tavares tycker inte jag är dålig. Tycker det är en spelare du har värvat som du borde ha någon form av förhoppning på att spela honom.
Ja, säkerhetsrisk defensivt. Alltså båda de matcherna där han har blivit avtagen innan halvtid. Ja, i alla fall att där han inte har fått spela andra halvlek. Det har ju varit Arsenal två absolut sämsta matcher den här säsongen. Dels då mot Nottingham Forest som var under all kritik, och så då Crystal Palace där man står på hälarna från sekund ett och så kommer man inte in i matchen efter det. Så att jag har ju förståelse för att han inte litar på Nunes Tavares, men jag tror också att han har lite grann sänkt honom mentalt också i det här att han har blivit avtagen dubbla gånger nu. Jag tror inte att man mår bättre av det som spelare i alla fall. Och nu behöver de ju verkligen honom, för att han värvades in för att vara en backup till Kieran Tierney. Så då vill man ju kunna få användning för honom också. Men ja, vi får väl se om han får större förtroende här därefter.
Några som däremot har gott självförtroende och bara stormar fram just nu, det är ju Tottenham. Åkte till Villa Park för möte med Aston Villa, får med sig en 4-0-seger därifrån. Heung-min Son i målprotokollet igen. Hattrick dessutom från Son, som såg alldeles lysande ut i den här matchen. Men vi måste ju börja vid Dejan Kulusevski ändå. Alltså, vad är det för impact han har haft?
Ja, det är nog inte bara vi. Alla pratar om Dejan Kulusevski. Vart man än vänder sig, så till och med någon tidning som utbrast, har vi sett ett bättre januariförvärv någonsin i Premier League? Och jag kan väl tycka att Bruno Fernandes var ju hyfsad han också när han kom i januari
till United.
Så det kan väl diskuteras ändå, men Kulusevski är ju definitivt ett av de bästa januariförvärven vi har sett. Det råder ju ingen tvekan om det, med tanke på vilken otrolig, ja men vad säger man, alltså vilken otrolig effekt han har haft på Spurs anfallsspel. Och det är klart att det är mycket Harry Kane och det här att han får ha den här playmaker-rollen, men det möjliggör sig av att han har Son och Kulusevski att sätta bollen till. Och det var kul också för Kulusevski att få göra ett mål också, för att det är ju främst att han är assistkung, men nu har jag faktiskt gjort en handfull mål också, vilket säkert är skönt för hans del, att han visar att han är mer än bara en framspelare. Så att ja, lite grann den här känslan ändå i matchen, för att Hugo Lloris gör ju åtminstone 7 väldigt viktiga räddningar redan under första halvleken. Och Aston Villa var ju faktiskt ganska bra. Jag vet att Gerard sa det också efter matchen, att han var stolt i halvtid när det fortfarande bara stod 0-1 och tyckte att Aston Villa var bra med i den här matchen. Jag vet inte om det är lite samma sjuka här som även Newcastle drabbades av, att man kanske kliver ut i halvtid och känner att ja, men här har vi en chans, vi måste fortsätta liksom sätta press på deras backlinje och vinna bollen snabbt, vilket gör att man då kanske öppnar upp sig lite under andra halvleken, och då blir man straffad direkt. Alltså om Harry Kane får minsta lilla yta, det räcker att han liksom får nicka bollen i djupled, ja, då kommer det kommer det dyka upp en chans, och när de väl får chanser så missar de sällan. Och det är lite grann det som händer här, att det bara blir, ja, men det blir som att bara öppnat varenda vattenfall, att så kommer tvåan där och sen så kommer trean och sen så kommer fyran ganska snabbt efter det, och så har topparna vunnit matchen. Så en märklig match för Aston Villa själv, som ju ändå som sagt kände sig väl nöjda fram till den 50:e minuten där. Men det är så det är att möta Antonio Contes Tottenham. Och det borde vara oroväckande för Arsenal, tror jag. För att Tottenham, så som de öser i mål samtidigt som Arsenal inte gör det. Alltså Lacazette, det var ett bra tag sedan vi såg honom göra att något från öppet spel nu. Ja, det
var länge sedan.
Ja, men det borde oroa i alla fall.
Ja, nej, jag väljer ju bara ta min kappa, bara hova upp den rakt upp i stormen och konstatera att Tottenham tar sig platsen. Det satt ju och sa motsatt det här för en vecka sedan, men alltså sättet de, alltså bara kör nu. Och som sagt, Kulusevski, alltså även om, ja, han gjorde mål här nu, men det är ju inte mål, det är ju assisten, det är ju sättet han länkar. De har ju målskyttare, Kane och sånt. Det är ju sättet han länkar med dem. Man har ju tänkte ju på förhand, ja, men det här kommer funka bra. Det här kommer passa honom. Contes fotboll passar Kulusevski. Det var ju känslan man hade, med att det skulle passa så här bra, att det skulle gå så här fort och att han skulle få den här, alltså, självklara impacten, för att då blev så självklart första val på den positionen och var så bidragande. Där såg man faktiskt inte komma, och det är så otroligt roligt att se. Angående det här med att Gerard var nöjd, det är inte så konstigt med tanke på också att, alltså, alla gick ju in i duellerna som Steven Gerard i sin prime under den där första halvleken. Det smällde ju hela tiden varenda situation. Otroligt trevlig match att se på det sättet också, även om det nästan var lite farligt och spela på den där planstundtals, tror jag, med tanke på hur spelare gick in i duellerna där. Men det ska vara så, tycker jag, i en Premier League-match på Villa Park.
Ja, jag kanske också nämna med skadorna där att Dini, han bröt ju nyckelbenet, tror jag det var. Och Matt Doherty blev ju borta resten av säsongen tyvärr med en knäskada. Så att det var väl minuset där för Tottenham. Att man tappar honom. Och synd om Doherty också, som ju ändå har fått ett litet, litet uppsving nu de senaste månaderna.
Nej, tungt för Doherty, och tungt går det även för Manchester United. Och då går vi väl till elefanten i rummet som sitter här. För vad är det som sker i Manchester United just nu? Det är ju det man måste fråga sig. Till att börja med, Everton, 3 blytunga poäng att få de här med den här 1-0-segern. Det finns mycket bra man gör. Vi kan väl i och för sig börja där innan vi ger oss på United, egentligen på den 3 poängen för Everton. För det här var vi ju exakt vad de började. Det var ju en fantastisk helg för dem också, med tanke på också vad som hände i Norwich, som vi kommer fram till senare med.
Ja, jag var jätteimponerad av Everton i den här matchen. Mm. Just den mentala biten av det hela, alltså det psykologiska spelet. Det är mycket det som har diskuterats kring Everton, och det här med att, ja, men de gör sina misstag och så känner de väl att de går ner sig lite grann, och sen så sätter det sig i bakhuvudet, och att det främst har handlat om det, alltså själva självförtroendet som har varit det stora problemet kring deras formdipp. Och här visar de ju verkligen, alltså de går samman, de vill inte göra misstag, de liksom kastar sig fram och blockar skott. Det fanns en vilja som man definitivt måste hylla Frank Lampard för att jag tycker lite grann att man glömmer bort det. Alltså kring en tränare, att en tränars främsta uppgift är att motivera sina spelare. Jag tycker man har glömt bort det i Ralf Ragnik-diskussionen också, att men självklart så är det spelarna, de har också ett visst ansvar, att de måste steppa upp, men det är ju den personen som står längs sidan som ska få dem att vilja göra det. Och det är uppenbart att Frank Lampard ändå har spelarna ombord, och det är ju faktiskt det viktigaste när man kämpar för ett nytt kontrakt där nere. Man verkligen måste se till att gå samman som en grupp, och det gjorde man verkligen här. Sen tror jag ändå att det här första målet från Anthony Gordon efter knappa halvtimmen, det kommer i ett ganska bra läge där Man United kanske ändå har identifierat vissa brister hos Everton, bland annat på vänsterkanten. Men Everton hittade också en bra balans på sitt mittfält, alltså med Fabian Delph och Alan som låg lite längre ner, sen så Iwobi också som gör en bra match. Så att, all heder till Everton för den här segern. ja, men inte bara det att de verkligen behövde 3 poäng, utan att, ja, men att det såg ut som det gjorde ändå. Och inga misstag. Det var ju det viktigaste. Pickford väldigt bra också. Många
strålande match av Pickford. Verkligen. Måste ju, vi var inne på det lite förut också, och man fick se Richarlison jonglera boll också.
Ja, men han där ser man ju också att han är inte smart i alla lägen heller. Alltså där i andra halvleken, när det är sådär en kvart, 10 minuter kvar, men då gäller det ju bara att försöka hålla i bollen. Ibland kan jag tycka att han beslutsfattning i de lägena, tänker jag, det är lite så här valpiga tendenser ändå, i att då ska han ta sig förbi 2 motståndare och så tappar han bollen och så får United hålla i den igen. Så tänker jag, men herregud, bara se till liksom att ni får behålla den inom laget. Så det där kan jag jobba på. Trixandet, ja, jag vet inte. Så länge han befinner sig så högt upp och så på en kant så att han inte är rakt framför målet, så får man kanske vara vara glad över det lilla, så att säga. Men det är spektakulärt att titta på i alla fall.
Jag älskar ju sån där typ av showboating, men alltså jag vet att i Viasat-studion här i Sverige, så Jonas Olsson sa väl indirekt att om han hade varit på planen så hade han nog sparkat ner Richarlison i det här läget. Det var väl indirekt, sa jag.
Även om de var på samma lag?
Nej, inte om de var på samma lag. Alltså som motståndare försvarare, så kan man väl, du bjuder in till att få en viss form av tackling, var väl ungefär det han sa. Man har liksom en förståelse om någon skulle gå in och bara hugga ner honom i det här läget. Men jag njöt av det i alla fall. Jag måste säga, man lider ju också, nu kliver vi över på United här, men alltså man lider ju med att det är Harry Maguire som styr in det där skottet. Liksom, vad ska han göra i det här läget? Att det är just han som står där. Som att det inte var illa nog redan.
Nej, men det kunde han inte hjälpa, det målet.
Nej.
Även om det var många som försökte lägga det helt på honom. Sen var han var ju inte speciellt bra i den här matchen, men ja, det var inte jättemånga som var det. Egentligen det man tyckte var, alltså, som, ja, men lite starkast var väl Marcus Rashford. Då kände han ut, vilket också var lite förvånande. Man tänkte att jaha, okej. Ja, alltså när han väl visar lite lovande tendenser, så är det ju faktiskt märkligt att plocka av honom. Men jag håller ju fast vid att jag tycker att Ragnik, det är ett fiasko från Man Uniteds sida att ha tagit in honom. Jag bryr mig inte om vad någon säger, för att han har inte fått ut någonting av detta. Han har sämst vinst procent nu av alla tränare sen Sir Alex Ferguson. Och jag pratade med en som jobbar nära honom under gårdagens match, och som sa det att han är ju helt uppgiven nu. Att men spelarna har inget förtroende för honom överhuvudtaget, och de verkar inte speciellt glada i träningarna, och de tycker inte att saker och ting är strukturerade på rätt sätt. Och det är väl kanske inte så konstigt då, när man har en tränare som, ja, men inte har varit huvudtränare för ett lag så där speciellt många gånger, utan främst har haft en sorts sportchefsroll då senast i ryska ligan. Ja, men med facit i hand, så det var inte mycket som pekade på att det här skulle bli bra. Även om, alltså, de flesta, ja, men vad ska man säga, de flesta artiklarna och tyckerierna i media höjde det här som en smart rekrytering. Jag minns inte vad jag själv sa. Jag tror inte att jag var så hypad över det egentligen som många andra var. Främst väl då för att man inte hade så jättebra koll på Ralf Ragnik som just huvudtränare. Men det här har ju inte riktigt fallit väl ut, får man ju säga. Men United har ju redan kastat bort den här säsongen, så att nu handlar det väl mer om att få rätt på, ja, men, de framtida lösningarna och kring då vem som blir permanent ersättare.
Nej, men jag vet, man hade ju sina, alltså, reservationer för just det här med att, ja, det man har efterfrågat i Manchester United tidigare har ju varit någon som har någon form av spelfilosofi, idé och ett system. Och det är ju Ralf Rangnick. Problemet är att du tar in honom på någon sorts diffus interimlösning där, ja, till att börja med att han är tränare utan att egentligen ha en sportchef. Han är en interimtränare som får ansvar för att sköta värvningar i vinterfönstret. Måste vara att de inte gjorde några värvningar i slutändan, men ändå. Det är otroligt underlig rekrytering, det är ett underlig lösning i läget, även om Ralf Rangnick har intressanta idéer, men då måste du ju ha en, alltså en klubb som Manchester United i den storleken är för stor för att ha en sån person som går in och bara ska styra allt på det sättet. Han kan göra det i Leipzig, absolut, men han har ju varit med och byggt Leipzig från grunden till där de är idag. Det är en helt annan sak. I en klubb som United så måste du måste ha lite mer kött på benen än vad Ralf Rangnick faktiskt har i det här läget, och det är ju uppenbart att han har tagit sig vatten över huvudet. Och att United har tagit sig vatten över huvudet i läget också, tycker jag.
Ja, men precis. Jag tänker att man kan kanske jämföra det lite grann med... jag tänker när det gick så knackigt för Ancelotti i Bayern München. Och var det Arjen Robben som började hålla privata träningar med... alltså så här, hemliga träningar med lagkamraterna för att han inte var nöjd med Ancelotti. Och nu snackar vi ändå om Carlo Ancelotti med all den erfarenheten och titlar, och han tränar till och med Real Madrid just nu, på väg mot en ny titel. Det är inget litet namn, men det visar ju att de här toppspelarna är väldigt kräsna, och jag kan tänka mig att får de då inte som de vill riktigt, eller att de känner sig inte bekväma med en viss struktur som en tränare försöker implementera, ja, men då kommer de sluta. Ja, men de liksom kommer sluta försöka så nödvändigtvis. Men jag tror att missnöjet kommer skina igenom. Och det har man ju sett här i United, att ja, de har inte fått ordning på det. Ragnik och hans team, som dessutom är ganska oerfaret. Det är också Chris Armas, inte minst, som ju var den som jämfördes med Ted Lasso. Om det nu hände, jag vet inte, det,
om det vore så väl att de hade Ted Lasso, det är så jag ser det, det är väl en komplimang.
Liksom, ja.
Han visste vad han höll på med, trots allt han kunde sprida stämning och tro i ett lag, men det är det, alltså det är fascinerande, tycker jag, hur ett lag med de kvalitetsspelarna kan se ut på det här sättet det gör, att de kan skapa så lite mot detta Everton, att detta Everton kan på i princip ren vilja, och sen som klart de gör en jättefin match. Men de ska pressas mer än vad de pressas i den här matchen. United känns aldrig riktigt nära. Det var ju extremt lång tid mellan de här första chanserna. Man inledde ju ganska pikt där med Rashford bland annat som var inblandad. Men sen drar det ju enormt lång tid innan Ronaldo får det här superläget i slutet. Cristiano Ronaldos fall måste man ju också säga det. Att man har ju varit lite där i ett moment 22-läge. Okej, Ronaldo räddar dem i väldigt många matcher, men varför behöver de bli räddade? Kanske för att Ronaldo är där från början. Nu, om man bara bortser från hela den här mobiltelefonincidenten, den talar för sig själv liksom lite om hur United mår just nu, så är det ju ganska tydligt att alltså, det är alltså floppvärvning. Det är en floppvärvning på att det har brutit sönder det som ändå såg ut och var någonting som var spännande på gång, för det var det vi kände om United. Men det otroligt oroväckande inför nästa säsong, för att som Rangnick var inne på tidigare också, det kommer krävas mer än ett transferfönster att göra om där. Att de sitter i den sitsen trots alla pengar man har spenderat, det är minst sagt oroväckande, för nu är det inte ens säkert att man tar en Europa-league plats. Och det är ju egentligen, ja, det är en mardrömssituation.
Jag kan väl bara inflika att RB Leipzig försöker hijacka Erik Ten Hag nu, eller ja. De försöker locka till sig honom i alla fall. Så att vi får väl se hur allt det där slutar. Man trodde ju att det där skulle vara löst för flera veckor sedan. Men det verkar som att det fortfarande är lite grus i maskineriet. Eller några saker som ska behöva redas ut innan Ten Hag kan skriva på. Så vi får se vad som sker helt enkelt.
Ja, precis. Det läste de uppgifterna här också. Man kan ju förstå Erik Ten Hag om man tvivlar när han ser hur mycket jobb det är som faktiskt kommer behöva göras i det här laget för att få ordning på Manchester United. Manchester United som alltså, de kan ju missa Europa League. Det är ju där man, alltså känslan är just nu, om resultaten fortsätter på det här viset. Några som dock absolut inte kommer missa Champions League, det vågar jag faktiskt slå fast, för nu vänder den kappan också rakt av. Det är ju Chelsea som... Ja, till att börja med att verkligen få islossning. Sen Southampton gör ju sin årliga genomklappning. De har ju en per säsong. Dock inte en nia den här gången i bakåt i målprotokollet, utan omvänt då en sexa. Bara 0-6 mellan Southampton och Chelsea. Timo Werner i målprotokollet, till exempel.
Ja, som vi hade räknat på för någon vecka sedan. Och i alla fall, jag hade väl någon lång utläggning om hur oduglig han var. Jag håller fortfarande fast vid att han har otrolig otur igen. Jag menar, visst, han gör en bra insats i den här matchen och två mål, man släpper också virket tre gånger. Hur lyckas man med det? Det är bara han som lyckas med det.
Är det...
Men han behövde den här matchen 100% för att lite grann studsa tillbaka och ja, få lite bättre självförtroende. Han också, Tuchel, var ju väldigt nöjd med hans insats, vilket var viktigt. Jag vet inte om du noterade det på presskonferensen inför, så berättade ju Tuchel att han hade tryckt i sig otroliga mängder choklad medan han satt och tittade på Real-matchen igen, att alltså han skulle ju lida sig igenom den. Och han satt och antecknade, han fyllde ett helt block med anteckningar eller vad han nu sa, och så tryckte han i sig choklad, och så var det någon som påtalade då efter Southampton-matchen att ja, men nu behöver du i alla fall inte lika mycket choklad den här gången. Och då sa han, nej, det var bra för min diet, det här resultatet. Och det var ju naturligtvis otroligt viktigt för dem att få känna att ja, men det är så att man får göra mål och ta en sån här rejäl seger och dessutom hålla nollan på det. Så att, det är inte så att det här innebär att de kommer åka ner till Madrid och vända det där resultatet hur enkelt som helst. Men det är säkerligen skönt för dem själva att ha det här, ha det här med sig i bagage.
Thomas Tuchel har väl redan sagt att det här dubbelmötet är avgjort, medan Carlo Ancelotti säger tvärtom att det inte är det, så det är ju ett mindgame där som pågår också inför den returen som spelas nu imorgon tisdag. Real Madrid som har en 3-1 ledning att gå på från det första mötet på Stamford Bridge. Jag vet inte mycket mer man ska säga om, alltså Southampton, ja, de, som sagt, de får ju en kollaps per säsong, det kan vi bestämma, eller för Ralf Hasenhüttl, Southampton får en kollaps per säsong och den kommer väl här.
Ja, alltså, och detta är anledningen till varför jag aldrig svävar iväg när det går bra för Southampton. För att jag vet om att de har det här i sig på något sätt. Jag tror dels det här med att de har tendens att släppa in så oerhört många mål i vissa matcher. Och säkert dels att göra med den mentala biten. Att de på något sätt vet att oj, släpper vi in 1, 2, 3, då kan 4, 5, 6 också komma. Sen så har man ju faktiskt också... Ja, men, kritisera Hasenhüttl lite grann för hans val av formation och så, för att vi har ändå sett Southampton göra bra matcher mot Chelsea tidigare. Jag tror det var i ligacupen där det såg ganska bra ut, men där tror jag att han spelade med tre centrala mittfältare och sen så hade han Gnepo och Walker Peters som täckte upp på kanterna. Och här återgick han ju till, alltså nu under lördagen återgick han till 4-2-2-2. Och det är ett system som ändå gör att man blottas, särskilt när man möter ett lag som Chelsea som har så oerhört många spelare som hänger med upp och anfaller. Det lämnas alldeles för mycket ytor framför backlinjen som de inte klarar av att täcka. Så att här tycker jag att han gick bort lite grann. Han ändrade ju till en fembackslinje efter paus och sa åt dem att ställa sig lite djupare, och det fungerade ju på så vis att de släppte bara in ytterligare två mål, så det får väl ses som en liten seger i sig. Men ja, ibland går han bort sig här som hittills, och det är anledningen till att jag aldrig har ropat på att han ska vara aktuell för en större klubb, för jag tycker att han är en bra tränare, men ja, lite naiv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och oroväckande formtrend totalt sett för Southampton måste vara att de ändå borde ha poäng nog för att inte bli inblandade i den absoluta bottenstriden. Och detsamma kan man ju säga om Brentford som spatserade om Southampton i tabellen här också i och med sin seger hemma mot West Ham. Väldigt fin seger får man säga, med 2-0 där Mbeumo i målprotokollet igen, och dessutom Ivan Toney som satte 2-0. De har inte förlorat än med Christian Eriksen från start.
Nej, och det är ingen slump naturligtvis att det ser ut som det gör under de matcherna som han har startat. jag tror väl också att Brentford gynnades av att West Ham spelade med 10 man mot Lyon tidigare i veckan. Jag vet att vi har tjatat jättemycket om det, hur de ska försöka bolla nu Europaspel med Premier League. Men det är inte helt lätt ändå när man har den obefintliga bredden på truppen som West Ham trots allt har. Någonting annat som var oroväckande för dem nu var ju att Kurt Zuma linkade av under första halvleken. Och det såg ut att vara en ganska allvarlig skada, så som jag förstått det. I alla fall på de första rapporterna. Mm. Så det är ju inte heller bra för West Hams del nu. De fick med sig 1-1 mot Lyon. Men ja, det kan ju fortfarande hända mycket i det dubbelmötet. Men Brentford är jätteimponerad av att de ändå har tagit tillsammans som de har gjort här. Och Pontus Jansson missade ju sin första match för säsongen på grund av sjukdom.
Mm.
Ja, det är ju hade blivit ganska massivt facit annars om han skulle ha spelat alla matcher under hela säsongen. Men det var väl också anledningen till att man ändrade om lite grann ändå i formationen. Så att väldigt starkt för Brentford. De går bra nu, 36 poäng. Ja, det ser väl ut att ordna sig för dem, skulle jag tro. Får vi bara hoppas att Eriksson skriver på ett nytt kontrakt här till sommaren.
Ja, jag hoppas han stannar och att han inte dras av lockrop från större klubbar när man vill se vad han kan göra med Brentford över en hel säsong. Och också, som vi var inne på det tidigare, har vi varit att han har ju dem att tacka för mycket för att det var de som gav honom chansen. Men det tror jag också att det måste ju vara aktuellt för honom att stanna i Brentford med tanke på hur bra det har gått också. Och ja, det ska bli spännande att se om han är kvar, om de får honom en hel säsong, vad Brentford kan göra det här svåra andra året med Eriksen på planen. Det ska bli väldigt intressant att se. Och lite kanske några ytterligare spetsnyförvärv på det, så kan det bli en... Det kan absolut vara ett lag som utmanar dem över halvan och kanske till och med petar in sig i spekulationen om Europa League-platser om det går väldigt, väldigt bra. Nu går jag väldigt långt i händelserna i förväg här. Men det ser väldigt spännande ut i Brentford.
Ja, precis. Alltså, det är i alla fall skönt för dem att de inte har hamnat i det där nykomlingsträsket. Mm. Vi har ju trots allt två nykomlingar där nere i botten nu i både Norwich och Watford. Men det brukar i alla fall vara en som klarar sig minst. Och det får väl bli dem då den här gången.
Ja, för det lär ju inte bli någon av de två andra i alla fall. Även om Norwich vann en fotbollsmatch här nu. De slår Burnley med 2-0. Den såg man kanske inte riktigt komma efter att Burnley tagit de där tre viktiga poängen mot Everton i veckan. Men de poängen känns ju mindre relevanta i sammanhanget nu med tanke på att man då inte lyckas få med sig någonting från den här borta matchen mot ett redan avsågat Norwich. Ja, 4 poäng upp till Everton nu för Burnley. Lika många matcher spelade, det är inget snack om att det finns hängmatcher att vinna eller förlora här heller. Det börjar se mörkt ut för Burnley när lite mot Vegårdseffekten har avtagit också ganska rejält, och ja, framförallt man förlorar mot Norwich.
Ja, men alltså Cornets miss där vid, vad var det, 65 minuten. Alltså sätter han det läget som han ju ska sätta, då är det 1-1 och definitivt matchen. Så att det där kommer han ju, det kommer nog hålla honom vaken länge. Till och med Tim Krull såg ut som att han inte förstod alls hur Cornet kunde missa det. Å andra sidan så har ju Cornet varit väldigt bra för Burnley och är ju en av få spelare som bidrar med någon form av kreativitet. Så man ska väl inte hänga honom så mycket på det här. Smith körde ju på en diamant på mittfältet, 2 man på topp och fick en utdelning på det. Och det är väl, det är ganska enkelt att då lista ut hur Burnley ska spela i en match. Det är ju sällan någonting annat än 4-4-2. Men kul för Norwich ändå. Få de här 3 poängen, de är ju avhängda. Men det är väl ändå viktigt att man avslutar säsongen snyggt. De har ju så mycket, det hänger ju så mycket på andra lag för att de ska klara sig kvar nu, så att det känns inte troligt att det kommer ske. Men de får helt enkelt åka ner till Championship och så får de studsa tillbaka igen som de ju brukar göra.
Ja, de lär ju vinna Championship överlägset nästa säsong. Det är helt uppenbart.
Ja, det får vi se.
Ja, några andra som nog antagligen får rikta in sig på Championship är ju Watford. Viktig match var det här hemma mot Leeds. 0-3 förlust senare, så ja, vi har väl hängt av dem redan innan. Men ja, däremot 3 blytunga poäng för Leeds som distanserar sig något från övriga med den här segern. Och jag får ju återigen krypa till korset angående Jesse Marsh, för det har ju gett uppenbarligen precis rätt effekt som Leeds behövde för att säkra det här också viktiga kontraktet. Jättefin match här också dessutom med 3-0-seger mot Watford.
Ja, här är jag nöjd att jag backade amerikanen från början. Även om jag har hackat mycket på hans dialekt, men i övrigt så har jag faktiskt hittat in Marsh-båten. Det är för synd om honom. Han fick ju nya frågor om det där med hans accent.
Ja, men vad är det för något? Alltså, låt han prata amerikanska. Han är ju amerikan.
Jo, men så sa ju stackaren också att jo, men nej, jag vet att ni skrattar åt mig. Och att ni stör er på min dialekt. Och det fick jag hugga till lite i hjärtat på mig. Så jag tänkte att ja, men så, det är ju mest liksom att man tycker att det blir en rolig kontrast. Det är ju inte att, ja, alltså det är ju ändå vana vid amerikanska. Det är inte som att det är första gången någonsin vi hör det. Så, han kämpar på. Men det man verkligen ser skillnad, eller där man har förstått att det har blivit väldigt stor skillnad, det är med management. Det var kanske inte Bielsas starkaste sida ändå. Alltså han hade ju sina idéer och var ju väldigt hård. Och vi vet ju att hans träningar har beskrivits som jag beredda mardrömmen egentligen. Eller som i alla fall var väldigt, väldigt tuffa. Och Marsh har haft en helt annan sorts approach. Där han kanske har varit lite mer lite mjukare. Och så att anspela lite mer på spelarnas känslor. Och gett dem lite mer fritid och... Jag vet att han sa någonting om att Liam Cooper, att som har väl haft kaptensbindeln nu, så som jag förstod det. Eller det måste ha varit det han syftade på i alla fall, när han menade på att ja, men Liam Cooper är bästa ledaren jag någonsin har mött. Och då hade liksom Cooper fått tårar i ögonen lite grann. Så det känns som att det har liksom skett en förändring i liv. Är att det kanske är lite mer harmoniskt och lite bättre stämning. Och just därför ska man ju se det som ett klockrent drag då att plocka in Marsh när man nu ändå ville göra det i sommar. Att man vågade göra det redan nu eller mitt under säsong.
Alltså det var...
Och de släpper in färre mål ju. Ja. Alltså, så är det ju bara, jag tror det är 1,3 nu kontra 2,3 under Bielsa. Bollen i havet har minskat något, men det är inte jättemycket. Det är bara med sådär 1-2%. Så att han har verkligen åtgärdat det som behövde åtgärdas i livet. Så då kommer utdelningen också. Mm.
Alltså en spelare man märker på att det har gett effekt är till exempel Rodrigo, som var ju bara en skugga av sig själv under inledningen sin elitsession. Nu var han 3 mål på 4 matcher. Nu har han plötsligt börjat göra mål igen. Uppenbarligen någon som mått mycket bra av det här tränarbytet. Som Leeds i helhet har gjort vågat val, men... Med facit i handet, korrekt sådant också. Vidare då ett annat lag som har räddat sig själva från en minst sagt prekär sits är ju Newcastle, som vi väl sedan tidigare också har konstaterat nog kan börja sikta på att värva både det ena och andra till sommaren med alla deras pengar. 1-0-seger här mot Wolverhampton under fredagen. Det är väl bara att spela av den här säsongen nu och sen så får vi väl se vad som händer i sommar, för de kommer väl ryktas till typ ungefär 200 olika spelare, kan man tänka sig.
Ja, nej, men Chris Wood fick ju ett mål bortom där för valgranskning, men ordnade ju sedan straff och kunde slå in den då till 1-0. Det var ju faktiskt övertung att kolla upp det, men det är ju faktiskt den tredje straffen som José Sá orsakar. Hyllat honom jättemycket under säsongen och tycker att han har varit otroligt stabil. Väldigt bra ersättare till Rui Patricio. Men ja, som sagt, tredje straffen. Han var väldigt upprörd efteråt. Jag tror framförallt att han var upprörd på att han inte fick bättre täckning. Så att ligger väl inte helt på honom, alla de här straffarna som han har orsakat. Jag vet att den förra, det kommer jag knappt ihåg. Men jag vet att jag tänkte att det var inte nödvändigtvis hans fel, alltså den situationen. Att man inte kunde... Så till och med jag tog ut honom i veckans lag ändå. Alltså det var så pass. I övrigt så Bruno Guimaraes väldigt fredig i den här matchen. Ligger ju ganska offensivt sett till sina kollegor där på mittfältet. Men jag tror definitivt att vi kommer få se mer av honom här den efter. För att han gjorde det väldigt bra. Sen har han ju, det har ju säkert varit rätt bra också att han har slussats in här i Newcastle och Premier League. Alltså, lite grann efter hand, men nu börjar man verkligen se vilka kvaliteter han har. Så att där finns det sannoliken att bygga vidare på. Men nej, det fortsätter att gå bra för Eddie Howe. Han har ju verkligen fått ordning på det här laget. Inte minst med hjälp av att man såklart fick in ett par nyförvärv under januari-fönstret. Men överlag så har han ju gjort ett väldigt fint jobb också. Mm.
Emil Kraft stabil igen, det måste vi väl ändå konstatera också på högerbacken. Det ska vi säga varje gång, tycker jag, han har varit stabil på, från start och spelat fulla hela matchen.
Ja, men absolut.
Sen har vi en match till kvar att redogöra för innan vi går över på lite frågor. Tiden rinner ifrån oss. Leicester Crystal Palace är dock... Alltså det finns ju inte en match som är så totalt ointressant tabellmässigt som den mellan 9:an och 10:an i tabellen. Vilket var fallet här i det här mötet mellan Leicester och Crystal Palace. Ja, du går igång på det.
Det var den första matchen jag fick på tåget hem från Manchester, eftersom att jag ju hade missat den på grund av att jag var på...
Det var så?
Ja, det tänkte jag säga. Det är ju verkligen inte derby, men City Liverpool. Ja, jag var jättenyfiken eftersom att framförallt som att Palace förlorade. De har ju lite tendens att vara lite där upp och ner. Mm. Och dels vill jag spana in Drewsbury Hall, som jag nästan vill utnämna till Leicesters bästa spelare den här säsongen. Han har kommit från ingenstans egentligen och spelar ju till vänster i ett tremannamittfält, eller på tremannamittfältet, och han är en bra bollvinnare. Man kan också slå de här passningarna som den han slår till Luckman där, till hans mål. Man är nästan lite såhär Zidane lik och sen
gjorde du precis en Dewsbury Hall Zidane jämförelse. Nu håller jag helt med dig om han har varit helt fantastisk, men kom, nu får vi lugna oss här.
Vad håller du inte med ändå? Om man såg
det fanns något zidanskt över framspelningen, det kan jag absolut hålla med om. Ja, det gör jag. Jag driver bara. Men alltså, ja, han har ju varit strålande. Ja. Alltså, verkligen den här matchen också. Det var ju hans första mål väl, till och med också i Premier League.
Ja, det var det kanske. Mm. Oavsett är väldigt, väldigt, väldigt hög klass. Enda orosmoment för Crystal Palace var att Tarik Mitchell blev avskadad. Det är inte bra inför scenen här som kommer. Mm. Men de blev ju ändå lite bättre i andra halvlek. Men Leicester var bättre i första, så de fick en halvlek var där. Och ska bli intressant att se vad Brendan Rodgers kör i sommar.
Verkligen.
Om man känner att han har tagit Leicester så långt som han kan, eller om han blir kvar. Det skulle inte förvåna mig om han känner att han har gjort sitt jobb nu. Mm. Men vi får väl se.
Ja, vi får se vad som händer med Brendan Rodgers. Leicester i alla fall 2-1 seger, och Dewsbury Hall, 23-åringen som hängde i Luton förra säsongen, har verkligen haft sitt genombrottssäsong på Premier League fronten, det råder ingen tvekan om. Vi ska dra lite frågor här innan vi stänger butiken för dagen. Kan börja med något nyhetsaktuellt. Gustav Brosell frågar: hur går det med försäljningen av Chelsea? Något nytt på den fronten? Vad sägs borta i London?
Nej, alltså det är just nu vet vi inte riktigt hur processen. Det är fyra kandidater som är kvar och fyra budgivare som är kvar. Och det absolut senaste är att det verkar som att alla fyra vill behålla Marina Granovskaya som en sorts sportchef. Och hon har ju gjort det väldigt, väldigt bra i Chelsea de senaste åren. Inte minst så rekryteringsbiten och försäljningssidan. Så att det är nog glädjande för många Chelsea-supportrar, tror jag, som har koll på hela den liksom administrativa sidan. Att hon i så fall möjligtvis blir ett barn, men vi får se vad som sker. Det är ju deadline idag. Så att vi lär väl få veta mer nu under den här veckan som kommer.
Och återstår att se vad som händer där. Urban Westerberg, han vill höra en hyllning av Englands number one, och då gissar jag på att han syftar på målvaktvalet Jordan Pickford. Ja, vi var inne på att han gjorde en strålande match, men han är ju verkligen matchvinnande här också på alla sätt och vis.
Ja, alltså Jordan Pickford är en väldigt bra målvakt. Jag tycker att han får oförtjänt mycket skit. Jag tycker att man kan sätta honom lite grann i samma kategori som Harry Maguire i det här, att han kanske ser lite rolig ut, eller att han har ett minspel som kanske utmärker sig, och det gör då att, ja, att han kanske är ett lite lättare offer, om man säger så. Men det är en bra målvakt. Ja, visst, han har väl gjort några tavlor i sin karriär, och jag tror väl att Liverpool-supportrar minns väl fortfarande tackling på Van Dijk och så vidare. Han är absolut långt ifrån en perfekt målvakt, men han är en bra målvakt. Det råder ingen tvekan därför.
Jag ska slänga en fråga rakt på dig här från Ian Trin. Jag har redan svarat på eftersom att jag har kastat min kappa. Men det känns som ingen vill vara topp 4. Vem tar topp 4-platsen? Vad säger du, Frida, här och nu?
Ja, men just nu lutar det ju åt Tottenham. Sen blir jag inte förvånad, för att Arsenal, de är väldigt duktiga också på att motbevisa tvivlare hela tiden. Alltså, så fort man har räknat bort dem så reser de sig igen. Så vi får väl se om de gör det, men det borde rimligtvis bli så tufft på grund av skadorna och det här att Tottenham öser in mål på det sättet som de gör. Det är ingen bra kombination för Arsenals del i alla fall. Så att just nu lutar det åt Tottenham.
Sen en fråga fått från Asif i Örebro, den kan vi nog skjuta ner. Vi får se om du kanske motbevisar mig. Han påstår i alla fall att Ben White håller han som en bättre mittback än Antonio Rüdiger här, och förstår inte riktigt liksom snacka kring honom. Där håller jag väl inte riktigt med om, även om Ben White gjort en fantastisk säsong. Vad säger du, Frida?
Ja, men det var väldigt olika mittbackar också. De har ju olika arbetsuppgifter. Jag tycker Rüdiger är en jättebra mittback. Jag vet om att det hade ju kanske ingen jättebra vecka där, om man tänker Brentford-matchen först. Och sen Real Madrid så var han väl ändå bra. Det var ju den här situationen med Mendy där, alltså han löslagna passning, och att Rüdiger inte riktigt går in i tacklingen tillräckligt för att kunna stoppa Benzema. Och sen så hade ju Rüdiger, det var väl en tidig passning där mot hemåtpassning mot Southampton som inte blev riktigt bra, om jag inte minns helt fel. Men nej, jag håller honom väldigt högt, men Ben White är ung framförallt. Alltså, han kan ju fortfarande utvecklas, och jag är imponerad ändå av hur han reser sig efter den här ganska prekära starten som han ändå hade. Och han har ju berättat om hur jobbigt det var mentalt för honom också där i början, när han blev uthängd på de största experterna som sa att han var inte värd pengarna, och hur tufft det var för honom. Så att jag tror att det här är en sån period där han lär sig väldigt, väldigt mycket. Så att på sikt, så om något år, så tror jag väl att Ben White har haft, att han har alla möjligheter i världen liksom, att klättra uppåt och bli en ännu mer etablerad och erkänd mittback.
Vi kör en sista rak fråga innan vi avslutar. Johan Ekmark frågar, alltså han frågar ju vad fan hände med Manchester United och kaoset, det har vi ju pratat lite om, men raka frågan, tror ni Ten Hag skriver på? Jag säger att ja, det tror jag att han gör. Det är svårt att veta,
tror jag. Ja, det beror, nej, alltså rimligtvis, men eftersom att det har dragit ut på tiden så här och att det bara pratas om Abel Leipzig, då blir jag helt plötsligt lite osäker. Men jag säger väl ja också, eftersom att det är ju, alltså det är ju inte, det ligger ju någonting i de här rapporterna. Han är ju, det finns ett intresse från båda hållen. Men man kan inte ropa här innan någonting är påskrivet, om man säger så.
Nej, det sägs väl att det också är just att, alltså pengarfrågan är ingen problem för varken Leipzig eller United i det här fallet. Det är inte mycket pengar Ajax kräver för att man ska köpa loss honom. Men om man tittar bara på rent sportsliga projektet, det är ju inte helt uppenbart att Manchester Uniteds sportsliga projekt är mer spännande att ta över här och nu än Leipzigs. Men däremot så är ju Manchester United som klubb, med där det innebär för din status, där det innebär vad du kan göra, hur, alltså den legacy du kan bygga som fotbollstränare, om det går bra såklart. Och det måste du ju ha en inställning att det kommer gå bra ifall du tar över ett jobb. Så det känns ändå som att den borde ändå väga över, även om det är mycket tuffare jobb, mycket svårare jobb, mycket mer att göra med truppen som är befintlig här och nu och mycket mer press, så känns det ändå som att det är ett mycket mer rimligt steg att ta än att gå från Ajax till Leipzig. Det känns som att Erik ten Hag ska ta ett större steg än så. Så det känns ju ändå
här passar ju den största klyschan. Ja, men du vet det här som expert och alltid landar i. This is Man United. Det är där man hamnar på något sätt, att det är Manchester United. får du frågan av dem så är det väldigt, väldigt svårt att tacka nej.
Mm.
Just av de anledningarna som du nämnde.
Och det är ju därför vi är så hårda mot dem också. För att this is Manchester United. Det är ju så enkelt det är. Att då kräver man vissa saker av en klubb. Vi får väl se hur de löser den här sommaren som kommer. Och vi får väl se hur vi löser det. Det är ju Champions League i veckan nu i alla fall. Så det är bara att börja ladda för det. Stort tack för att du tog dig tid att hänga här med mig idag, Frida. Och tack alla lyssnare. Så kommer Premier League-podden tillbaka på måndag igen. Sillypodden också i veckan. Oklart vilken dag dock än. Men det dyker nog upp i flödet även om Patrik Syk semestrar i Skottland. Men det sagt, på återhörande. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.